Du lyssnar på Den lilla bokbussen i Provence av Nina George i översättning av Ulrika Junker Miranda, uppläst av mig Gunilla Leining. Allting hänger ihop med allting, säger kärleken. Jag vet, säger döden. Det är fruktansvärt ologiskt, säger logiken. Olivträdet har för sin del helt andra tankar om den saken. Kärleken och flickan. Marie-Jeans vagga stod under olivträdets breda och mäktiga krona. Det påstods att trädet var över 800 år gammalt, vilket det varken bekräftade eller förnekade. Det hade levt så länge att det inte ville prata om sin ålder. Marie-Jean verkade synbart road av de silvergrå olivbladens lätt metalliska prasslande. De såg ut att retas kärvänligt med henne i morgonens nordostliga Pontiasbris. Pontiasvinden var ett typiskt fenomen för Nyons. En sista rest av trollsk mystik i ett århundrade som knappast verkade magiskt. Vinden var som en andedräkt från de fyra bergsmassiven Essaillon, Garde Grosse, Saint-Jean och Vaux, som skyddande omgav den lilla orten Nyons. Varje morgon andades bergen ut och svepte den svala luften genom floden Äggs dalgång. Den var mättad av doftande kryddörter och nattkyla uppifrån höjderna. Vinden blåste alltid upp vid samma tid och varade i en halvtimme. Om kvällarna, när solen hade gått ner, tycktes bergen dra efter andan igen. De sög i sig luftströmmar från Kalang och från avlägsna saltstänkta havsvikar. I den svala vinden spreds doften av lavendel och mynta medan dagens hetta sakta ebbade ut. Från köket, det var livets centrum, liksom i alla andra massé på sluttningarna i Drôme Provençal, det perfekta stället för att laga mat, samtala, tiga, födas och vänta på slutet. Höll Marie-Jeans mormor Aimé uppsikt över Marie-Jeans vagga medan hon rörde sig mellan vedspisen och köksbordet. Aimé varvade skivad potatis, svarta tarnsoliver, auberginer och färskplockad saftig rosa skimrande vitlök i en nött pajform med räfflade kanter. Hon hällde på silkeslen lindblomsgrön olivolja och smulade över färsk vit getost som förvarades i ett lerkärl från La Fromagerie. Hon repade bladen av den citrondoftande kvisten vildtimjan som hon hade plockat dagen innan och strödde dem över formen. Samtidigt stod en kastrull med nykokt mjölk och svalnade på fönsterbrädet. Det var snart dags. Marie-Jeanne kunde bli riktigt kinkig om hennes mormor helt gick upp i sina måltidsbestyr och glömde sitt barnbarn. Så fort Aimé fäste blicken på den lilla slätades de djupa fårorna i hennes rynkiga ansikte ut och hennes sammanbitna, koncentrerade min förbyttes i ömsint, nästan ungdomlig mjukhet. Det vördnadsbjudande olivträdet sjöng fortfarande för flickan som låg nedanför det. Trädet nynnade på cikadornas hemliga visa. Ditt ljus får mig att sjunga. Med sitt lövverk kittlade det mjukt hennes näsa och kinder med skuggspel och dagrar. Det gladde sig när hennes små fingrar famlade i luften och ville ta fatt Pontiasbrisen och njöt av det pärlande, mjukt kvillrande skrattet som bubblade fram ur den lilla magen. Marie-Jeanne, Aimé. De var varandras hela värld. Aimé var Marie-Jeannes och Marie-Jeannes var Aimés. Kärleken. Jag iakttog henne. Aimé som jag hade rört vid för så många år sedan. Men hon såg mig inte. Ingen människa kan se mig. Fast varenda en på jorden känner till mig. Jag är vad ni kallar kärleken. En gång för länge sedan, enligt er tideräkning, hade jag besökt Marie-Jeannes mormor. Aimé Claudel var då knappt 13 år gammal. Vilken sommar det var, 1911. Århundradets bästa sommar. Alla flyttade utomhus med sina sysslor. Hettan dallrade i många veckor och landet strålade av solljus. När alla sysslor som måste klaras av före solnedgången var undanstökade blev kvällarna ljuvligt befriade från plikter. Sommaren var så len. Den var full av melodier och viskningar. Olivträdens lövverk rasslade och susade. Gräshopporna